Är det någon av er som var vegan?
Ja,
ja det var ju det sagt.
Det var det.
Ja. Ja, men det, vi ordnade, den står inte med här, men vi ska ordna en veganrätt till dig.
Fint.
Med rödbetor och djurskakor och diverse grejer. Det kommer bli bra.
Då tar jag den.
Ja.
Ja.
Men vidare här, dagens rätt är en tuppalotin med lite morötter, kål och sen uppsmörad hönsbuljong.
Mm.
Salladen är med getost, lite rotselleri och valnötter. Och så fylls omeletten med räkor, så är det en räkomelett. Och så har vi diverse à la carte rätter då.
Jag tror jag faktiskt tar en omelett.
Omelett, ja.
Ja, det blir jättebra.
Kanon. Vad vill ni dricka?
Vad vill du dricka, Gunny?
Ja, men jag vill dricka något gott vitt vin som passar bra till det här.
Ja, då ska jag kika upp det.
Ja,
kolla exakt vad de ska ha på rätten.
Ja.
Mm. Vill du också dricka någon
gärna.
Vin?
Om jag kan dricka samma som Gunilla, det är inte så noga.
Nej, perfekt.
Mm. Perfekt. Tack.
Tack så mycket.
Jag tycker att dekadens har blivit ännu viktigare.
Ja.
Den senaste tiden.
Jag känner mig ju faktiskt, känner livet i mig för att jag är här nu.
Det känns som att vi busar, alltså att vi är såna här kulturtanter på rymmen.
Vi är ju dem. Vi är ju de kulturtanter vi vill vara. Vi är lite upphöjt idag bara.
Vi låter oss inte kuva. Du tror du kuvar mig, Liv?
Nej.
Nej, du kuvar inte mig.
Nej, det gör du inte.
Ja, då var det dags för lunch med Montelius igen. Den här gången så har Martina och jag slagit oss ner på en fransk kvarterskrog på Östermalm i Stockholm. Den heter Brasserie Bourbon. Jag heter Gunilla Brodrej. Nu käkar vi! It was there I knew that you
loved me true, not false but true. Men du, hur ska det gå med allting?
Ingen vet.
Hur ska det gå med teatern? Och varför bestämde ni er för att stänga bara liksom en vecka?
Nej, men så här. Vi kommer säkert att stänga nästa vecka också. Mm. Vi kan...
Jättegott! Otroligt gott!
Jag sa just det.
Fantastiskt!
Det ska jag säga.
Jättenöjda.
Nej, men det är ju så här. Egentligen så har det ingen mening att stänga en vecka eller två veckor om man verkligen vill låta bli att sprida smitta och så vidare och så vidare. Men ett.
Nej, men hur, vad var det utlösande? Alltså vad utlöste beslutet?
Nej, men det var egentligen samtal och böner om råd från olika håll. Vi samarbetar ju med Kulturhuset Stadsteatern.
Mm.
Så två av våra skådespelare är anställda där.
Mm.
Och jag har haft en dialog med dem. Och de hade ju möte i måndags och fattade beslutet att stänga i två veckor.
Mm.
Och då ser jag att Galeasen har stängt i två veckor.
Mm.
Jag tänker, vi stänger en vecka i taget.
Mm.
Förmodligen med all säkerhet nästa vecka också.
Mm.
Men grejen är att det inte ens är så många att betala tillbaka biljetter till. Alltså det är inte så många som, i vanliga fall så bokar vi på när vi har fått, för vi har fått jättebra respons på den här föreställningen.
Mm.
Då brukar jag rassla till.
Mm.
Ljudet av det rasslet har nu inte ljudit.
Uteblivit.
Ja, men så. Så att...
Men jag hade ju tänkt att gå på premiären, men jag kände mig helt rosslig i halsen.
Mm.
Och då tänkte jag, jag måste lyssna på Tegnell och ta ansvar och så vidare. Men nu känner jag ångrar ju det jättemycket. Nu hade jag kunnat gå på den här premiären.
Grejen är så här. Allting handlar om psykologi i det här läget. Mm. Allting är motsägelsefullt.
Mm.
Om man inte vet vad man ska göra. Då känner jag att då måste jag hitta en avvägning mellan att springa med flocken och att tänka själv.
Mm.
Och då tänker jag att rent psykologiskt, vi har en färdig, fantastisk föreställning. Mm. Säger jag då till skådespelarna, nu lägger vi ner det här för hela våren.
Ja.
Då släcker de ner den i sina medvetanden.
Mm.
Jag vill ha kvar beredskapen.
Mm.
Om att nej, vi kan gå upp och spela. När vi så att säga får. När det blir möjligt.
Men kan ni kan inte spela för 10 pers liksom?
Vi kan spela för 10 pers.
Ja.
Men det som jag pratade också med Stadsteatern om. Ja. Det var ju det att skulle det vara så, vilket ingen vet, att vi spelar för de här 10 pers, någon blir allvarligt sjuk precis efter det, i publiken eller i ensemblen, Vilket ansvar har jag då?
Ja, vilket ansvar har du då?
Om inte annat, om inte annat så måste jag vara beredd att svara på frågor om det. Jag måste vara beredd att liksom svara på frågor från mig själv. Mm. Har jag gjort rätt eller har jag gjort fel?
Ja.
Sen är det klart att alla är vuxna människor och har eget ansvar. Mm. Så är det ju. Mm. Så att utsätter man sig för en risk så är det ju egentligen inte mitt fel.
Nej.
Så att säga.
Nej.
Men det är ju, jag skulle bli öppet mål för så jävla mycket kritik.
Ja, men du skulle kunna informera jättemycket. Informera ensemblen, det här gäller. Informera publiken, det här gäller.
Mm.
Man kanske inte kan gardera sig för allting liksom.
Nej. Alltså så här, som jag skrev i min text häromdagen. Mm. Vore det bara upp till mig så skulle vi spela.
Ja.
Men jag tror att jag, eller jag är uppenbarligen inte ensam. Om, jag menar, Dramaten är också stängt i 2 veckor. Turteatern stänger ner nu. Jag har lite kontakt med alla de här. Jag tror att vi alla som är ansvariga för verksamheter, vi får ju liksom ovanpå vår egen förvirring så hamnar vi också i, vi blir vilsna i vad vi ska göra, och då så tar vi det säkra för osäkra. Fast det kanske är jättefekt. Eller? Vi safear liksom, verkar det som.
Ja,
det till skillnad från till exempel Jonas Gardell. Men Jonas Gardell är ju nu till och med puglat från det här. Han fick ju så fruktansvärt mycket kritik för att han spelade sin show för 499 personer.
Tibbleteatern i Täby. Tibbleteatern
i Täby. Han erbjöd ju folk med de sämsta platserna att få byta biljetter till mycket bättre platser ett senare datum. För att få ner publikantalet. Och så spelade han.
Ja. Han fick folk sjukt mycket skit för detta.
Ja.
Och han tänker, vad fan, folk är väl, kan väl ta, om man inte vill gå, det vill bara inte gå då.
Eller? Ja. Jag tycker egentligen så här, om man inte är medvetslös så är man informerad om läget. Och att saker och ting är osäkra och att man inte vet och att man inte, så då måste man egentligen fatta individuella beslut. Men då bildas de här mobbarna av människor som menar att det är fan inget individuellt beslut. Du kan ta död på en hel klunga människor bara du liksom.
Men det är väl inte han som tar död genom att stå på scenen, tänker jag.
Nej, men han tycker så här, nej, ni som går och ser saker, ni är egoister.
Ja, men okej.
Okay.
Ja. Ja, men förstår, alltså i början, jag vet inte, det är som att det är något läskigt med det här, att alla liksom bara tar mössan i handen och säger, nej men så här, okej, vi gör så här. Eftersom experterna säger det här, så rättar vi oss allihopa. Utan att fråga någonting. Det är bara, jaha.
Okej.
Okej. Nu stänger jag in mig här. Jag är fullt frisk. Ja, liksom. Skulle jag kunna få ett glas till?
Kör vi.
Ja.
Jag tar gärna också ett glas till.
Jag tror du får det.
Det är så jävla gott. Oh, not the new, but the old mill stream. Not the river, but the stream. Where I first had said. Men du, jag skulle gärna på riktigt prata om den här Josefin och Florin. För du bad ju mig att kolla på den på SVT Play. Och det gjorde jag. Och jag har läst om dem förut. Jag har läst i liksom annan intervju med dem, eller vad det var.
Ja, det var ju en stor intervju med dem i, eller åtminstone med Josefin i DN. Det är en dokumentär som kom förra året och som nu finns på SVT Play, som heter Josefin och Florin. Som handlar om en kärlekshistoria mellan en 38-årig ensamstående mamma och en liksom 17-årig yngre tiggare som heter Florin.
Och han är från Rumänien.
Ja.
Och de träffades när helt enkelt Florin satt och tiggde utanför
Josefins lokala
affär.
Ja.
Mm. Hon är ensamstående sexbarnsmamma.
Plus att hon lever, det är det som är så intressant. Dels är hon själv uppvuxen med, i en fattigdom som är ovanlig i Sverige.
Mm. Mm.
Hon berättade det i filmen att hon har upplevt hur det känns att vara hungrig som barn.
Mm.
Plus att hennes liv som hon lever nu är påfallande likt.
Tack.
Man får ju se Florins hemmiljö så att säga också i Rumänien när hon åker tillbaka dit. Och först så ser jag ingen skillnad på det och Josefins hem. Nej. För att utanför båda så hänger det kläder på tork på ett streck.
Mm.
Och både Josefins hus och liksom Florins familjs hus är förfallna eller liksom rätt så slitna i alla fall.
Mm.
Och ligger på landet. De bor i en sån här liten by.
Mm.
Så att först tänker jag, men, så att, nej, men det går att förstå att Josefin inte alls, men hon tar emot Florins familj med öppna armar. Och verkligen så här, Florins pappa och bror bor hemma hos henne. Och sen så har hon ju berättat i efterhand att det är massor med liksom rumäner som har bott hemma hos henne eller lånat saker, liksom fått duscha hos henne eller så. Så hon, nej men hon tycker inte alls, alltså hon tycker inte att det är så märkvärdigt. Hon känner igen sig.
Ja,
helt enkelt.
Ja.
På ett sätt som
hon dömer verkligen ingen.
Nej, hon har ingen anledning.
Nej.
Hon har haft samma historia typ.
Ja, ja.
Fast det är ju ännu värre så att säga då för Florin, därför att han, det verkar inte gå att göra en klassresa överhuvudtaget i Rumänien om man är i Rom till exempel.
Nej.
Och det har ju förstått att det berättade i alla fall en som jobbar på tidningen Faktum i Göteborg.
Ja.
Att romer måste betala sina barns skolgång, fast vanliga rumäner inte måste det. Grejen är att denna tidning Faktum, som ju alltså är Göteborgs Situation Stockholm, de är så jävla mycket bättre. För, visste du att för att få sälja Situation Stockholm så måste man vara inskriven på ett socialkontor i Stockholm och vara, alltså vara svensk medborgare?
Nej, det visste jag inte.
Så är det. Man måste vara svensk medborgare. Däremot i Göteborg...
Jäklar, jag visste inte. Måste man göra audition för
det? Man måste typ bevisa att man verkligen behöver det här. Och grejen är att man känner alltså... Det går inte att leva på att sälja någon av de här.
Nej.
På Faktum tjänar man 40 kronor per tidning. Men alltså, för att jag blev intervjuad av Faktum, det är därför jag vet
inte. Ja, jag fattar.
Men Faktum får alltså vem som helst sälja.
Ja, ja.
Därför att där utgår man från att det är ingen som liksom har en försörjning som säger nej, jag tror att jag dessutom...
Tänk på det är bara svennar som säljer Situation Stockholm.
Det är det bara. Faktiskt. Men i Göteborg, där säljer romerna Faktum.
Ja.
Och hon berättade så här att det har varit så bra för själva tidningen också. Därför att de... jobbar alltså, de säljer från det att de vaknar tills de somnar. De säljer så här
med flitiga alltså
14-16 timmar. Sover på gatan för att spara pengar. Alltså de skulle ju säkert kunna hyra in sig någonstans, men de sover på gatan. Och då så är det alltså hon, den här journalisten som intervjuar mig, hon har ju varit där och hälsat på vissa och så.
Mm.
Så ofta är det, man sparar ihop till exempel till ett kylskåp.
Mm. Mm.
Eller till så här, kunna få igång elen eller kunna få igång vattnet.
Jag fattar.
Ja, men sånt där som vi kanske försöker ha en buffert till. Inte för att jag har det.
Men,
alltså, ja, men det är spar och folk saknar sina barn och vet allt det här.
Ja.
Sen är det klart
man kan att säga att det är pengar som sen ställer till det för den här relationen. I början är det så, alltså mellan Florin och Josefin. I början är det ju bara så vackert.
I början är det bara en vanlig kärlekshistoria.
Ja. Liksom. Men sen kommer liksom verkligheten krypande. Ganska snart gör ni det.
Ja, bland annat då, eller framförallt Florins
släkt.
Ja, men framförallt hans alkoholiserade syrra.
Ja.
Som bara... som ringer hela tiden.
Men det där är ju sånt, det där är ju ett jättestort generellt problem som ligger på invandrare generellt, va? Så är jag generellt två gånger nu. Ja, men då förstår vi ju. Vi behöver tydlighet i samhället.
Det är tydligare än Tegnell.
Nej, men alltså, därför att det finns liksom inbyggt i själva dramaturgin att människa flyr från Mellanöstern eller whatever, Rumänien, till Sverige och blir miljonär. Det är liksom, det är drömmen, fantasin.
Det är the American dream light.
Just det. Så det, kommer man bara hit, då ska det tjänas deg och då ska man försörja familjen hemma.
Och liksom försök att få ett jobb i Sverige utan utbildning. Försök sen få ett jobb i Sverige utan att kunna svenska.
Nej, men det
försök det. Det går inte.
Det går inte. Och det är så, det är så hemskt på så många sätt. Därför att människor som flyr hit eller invandrar hit vill också att deras släktingar ska känna att det var liksom värt att de bröt upp. Eller hur? Att det var värt någonting.
De har ju lämnat alla som står dem nära.
Ja. Så därför kanske man lite grann överdriver också hur bra man har det. Alltså man också kanske bidrar.
Skulle jag till... göra för att inte alla skulle bli besvikna.
Ja, för att de inte ska bli ledsna också. Ledsna och besvikna.
Det säger han ju själv också.
Ja.
Han säger ju typ att nej, men jag är bara ledsen över mitt skitliv.
Jaha.
Ja. Och om jag inte tjänar några pengar, vad fan gör jag här då?
Just det.
Och sen så blir
det,
lite...
får inte räcka för honom att han har bara inte hittat liksom kvinnan i sitt liv. Det är så jävla sorgligt.
Men så blir han lite, han får lite dåligt samvete där. När han säger liksom, vad fan gör jag här om jag inte tjänar några pengar? Och just vill säga, men jag vet inte, Florin. Och då säger han, jo men alltså, jag har ju dig.
Ja, men det går, han får inte lov. Hans släkt tillåter inte honom att vara nöjd med det, att leva med henne. Därför nej. Att de har så nej.
Och det kan jag ju tänka mig mycket
väl. Ni känner er lite mätta.
Ja, det var så. Nu
tittar vi, har skrapat bröd, ja, så gott, va?
Helt fantastiskt.
Nej, men ja, alltså det är så sorgligt. Det är så, för det där förstör så mycket för så många människor.
Men jag är helt säker på, till exempel min stora dotter Hilda.
Ja.
Om hon om hon skulle liksom flytta utomlands och försöka jaga the American dream. Det skulle hon inte, men vi leker det.
Ja.
Hon skulle aldrig kunna göra det utan att dela med sig till sin lilla syster Vera. Jag tror hon skulle kunna tänka sig att inte dela med sig till sin bror. Men alltså hon skulle aldrig åka ifrån sin lilla syster utan att det gav någon sorts utdelning.
Nej, för men att det bandet är så... skulle aldrig, de här syskonen skulle aldrig kräva sina syskon på pengar.
Men det är för att de har inte varit så desperata någonsin.
Men det finns inte i våran kultur att man gör det heller. Nej, men okej, man blir inte så desperat då heller, därför att vi har ett stort skyddsnät. Men alltså, det finns...
Men vi har också inte den närheten i familjen.
Nej,
vi har ju inte...
nej, men okej, så det är ett bättre eller hur sätt man... att säga.
Nej, men så här...
vi har inte det. Vi tar inte hand om varandra.
Nej,
på det,
vi det
sättet.
Men av alla i vår ålder, eller lite yngre, lite äldre, alla vuxna människor jag känner som har syskon,
ja.
Ingen,
nej,
men, har ingen speciellt nära relation.
Nej.
Eller skulle drömma om
det. Jag kan säga, okej, tack och lov, får jag väl säga.
Får man fräsa med någon liten söt sak eller kaffe?
Alltså... jag säger, Martina.
En kopp kaffe vore trevligt.
Det har.
Jag är nöjd med det här glaset. Men en kopp kaffe till Martina.
Ja.
Det blir nog bra. Jag måste pigga upp mig lite.
Ja.
Tack. Nej, men hur ska jag säga för att det här ska bli rätt? Alltså det...
Att vi inte... Nej, att Vera skulle aldrig ringa till Hilda och tjata om pengar. Det skulle...
nej, nej, det skulle hon inte.
Hon skulle möjligen ringa till mig om hon hade ont om pengar.
Ja,
men inte till Hilda.
Nej. Och han, man ser ju hur den här Florin, hur han slits i tu när hans syster ber honom om pengar. Inte bara ber, utan den som kräver honom på pengar. Därför att han är så... han har vuxit upp med den traditionen att en familj, att de är blod är tjockare än vatten. Liksom. Det är de han måste ta hand om.
Och så verkar det som att hon tror att han har mer pengar ja, än vad han har.
Inte.
Och sen så tittar han ju på Josefin och säger, men ja, hon vill ha pengar.
Ja.
Ja, säger Josefin, men jag kan inte hjälpa dig.
Nej, det kan hon verkligen inte. Hon är en fattig sexbarnsmamma.
Nej, men även om hon ville så kan hon,
nej, hon
ju
kan
inte.
Nej, hon kan verkligen inte. Hon skulle säkert göra om hon kunde.
Ja, hon skickar 500 någon
gång.
Ja. Men den här syren vill ha 5000.
Det är så himla smärtsamt att se, därför att det där hittar vi nog hos de flesta stackare som försöker slå sig fram, försöker få ett jobb här i Sverige.
Men samtidigt
det
så säger
det
ju för sig.
Dem är ju att de vill kunna skicka lite pengar varje månad hem. Alla jobbar med detta.
Du har man väl av dåligt samvete.
Ja.
Men är det bra socker eller bra så här?
Det är jättebra, tack snälla.
Tack.
Men å andra sidan, jag måste säga ändå att den här syren säger ju så här, du borde åka tillbaka till Sverige och
det är den andra syren.
Det är en andra syren, inte Alkade syren.
Nej, det är den andra
Nej,
syren.
Nej, jag blandade ihop.
Ja, han har ju flera stycken.
Men alltså, andra, ja, men Alkade syren vill bara ha pengar.
Ja.
Och i och för sig, den syren är det ju många som har. Ja. Men
ja,
inte på det sättet. Alltså, i Sverige skulle ju Alkade syrran, då skulle det vara först att familjen försökte få henne att börja gå på AA och sånt där. Och sen skulle man säga nej, nej, nu får du klara dig själv tills du bestämmer dig.
Ja, men det där tror jag gör livet svårt för väldigt många. Alltså det där tror jag faktiskt på riktigt är en kulturkrock som vi inte riktigt förstår. Att man slits liksom mellan sin liksom svenska familj och sin och familjen i ursprungslandet.
Ja.
På ett sätt som ibland kan förstöra äktenskap.
Men vet
mamma
man
ligger, mamma igen, mamma och syskonen igen då.
Ja, man kan viktigare. Inte klippa det. Nej, men det är viktigare. I Sverige kan man faktiskt, alltså i Sverige är det ju egentligen så här att är inte du nöjd med vem jag är gift med så kan du skita i och komma nästan i julafton.
Ja. Ja. Så är det.
Vi kan ju klippa
så
med vår familj.
Så är det.
Ja. Lätt.
Ja.
Men vad heter det? Vet man, undrar jag, om Florin och Josefin fortfarande är ihop?
Ja, det vet man. Det är de inte.
Är inte det?
Nej, han har flyttat tillbaka.
Mm. Men Josefin säger ju i filmen så här,
han jobbar i skogen och tar hand om hästarna på gården. Mm. Och så men Josefin säger,
men Josefin säger ju till sin kompis här, vet du, jag skulle inte falla lika hårt. Hon visar ju sin tatuering på en fågel som betyder att hon är fri. Så nej, jag föll så hårt när jag skilde mig. Jag kommer aldrig falla så hårt igen. Det är klart att fallor gör man ju. Men jag har blivit så självständig. Och det är klart hon är, för att hon har ju 6 barn.
Ja.
Som hon verkar klara av helt själv.
Ja.
Inte fan går hon under för att hon pangar med en kille.
Nej, det gör hon nog inte.
Det är
det är klart det gör. Men vet du vad? En detalj, jag älskar hennes engelska i den här.
Ja, för hon, nej men det är det, hon kan ju inte engelska.
Kan inte, men det spelar ingen roll, hon pratar fullständigt obehindrat ändå. Och hon säger bara, I've been longing for you, why didn't you coming to the yesterday?
All grammatik är helt fel.
Det. Bara lägger in en liten ingändelse på allting och så flyter det på. Vad spelar det för roll?
Nej, men de fattar ju vad de säger. För Florins engelska är ju typ lika dålig. Alltså båda pratar skitdålig engelska. De har hittat på en egen.
Ja. Ja.
Och det funkar ju.
Have you shopping flowers for me today?
Garbage.
Oh, I love you, Florin.
Sen tycker jag faktiskt också, det kanske är jag som är en mes, men jag tycker att det är lite fint när Florins pappa är jultomte. Och så tycker jag att det är fint och smärtsamt på samma gång att det är 2 ställen i filmen där Florin är jättearg och jätteledsen. Och så kommer något av Josefins små barn och kramar honom. Och då tänker jag, och sen så någon gång när han varit borta i Rumänien ganska länge.
Nej, men du sa det inte färdigt. Något av barnen kommer att krama honom och han reagerar. Han ger ingenting tillbaka i den.
Nej.
Nej.
Men barnet i fråga har ju uppenbarligen
på något.
Ja, för den har tagit an, tycker om typ.
Just det.
Tycker om honom.
Men också som det här liksom det kompetenta barnet som liksom ser att det här är en människa som har jobbigt. Jag går igen och personen kramar.
Så gör ju de flesta barn.
Ja.
Och överhuvudtaget försöker staga upp familjen liksom.
Exakt.
Eller hålla ihop familjen.
Ja.
Det är som Bill och Hillary Clintons dotter.
Chelsea.
När, efter det här avslöjandet när liksom
hennes pappa hade blivit avsugen i valrummet.
Ja, och de liksom var tvungna att åka iväg för att liksom få en time out. Och han liksom hade berättat för först Hillary och sen för Chelsea.
Undrar hur han formulerade det.
Ja, det undrar man. Eller det får man reda på ungefär. Nej, eller då var det ju faktiskt att I did have
oral sex.
Ja. Och det Chelsea gör är att hon tar sina föräldrar i handen. Alltså hon ställer sig i mitten. Och så går de mot den här helikoptern liksom.
Men kommer du ihåg dem där? Nej. Kommer du ihåg? Nu börjar det bli väldigt snaskigt. Men det kan vi unna oss. Kommer du ihåg de där helt uppenbart arrangerade bilderna som skulle se ut som paparazzi-bilder som kom på makarna Clinton väldigt kort efter den där skandalen?
Mm.
Tror du var kanske på den där semestern?
Mm.
Där de är i... De badar i någon sjö eller vad fan det är. Mm. Och Hillary har någon sån här baddräkt. Och de dansar med varandra. De dansar med varandra i vattnet. Sån här pardans. Och det blir så mycket debatt om de där bilderna. Därför att tanken på att det skulle vara genuina paparazzi-bilder var så absurd.
Ja.
För det första, vilka som inte har varit med om en Lewinsky-skandal dansar på det sättet i vattnet.
Nej, men alltså, skulle du och din man göra det? I verkligheten, vilket framgår av den här dokumentären som finns på SVT Play just nu, som heter Hillary.
Är den bra?
Ja.
Ska jag se den?
Ja, absolut ska du se den. Ja, det vill man. Inte minst för att höra henne liksom bara avfärda Bernie Sanders liksom jättegift.
Gillar du Hillary?
Ja, men nu är jag fullständigt duperad av den här dokumentären antagligen. Men för tillfället är jag hennes största fan.
Tror du att hon är en falsk jävel som
nej,
så många på?
Nej, faktiskt, det tror jag inte. Däremot så tror jag att hon är den här duktiga flickan som liksom försöker svara rätt på alla frågor, vilket gör att
lite
liksom...
som Florin. Men Hillary försöker ju också visa det hon förväntas visa.
Just det. Och då tappar folk intresset och tycker hon är tråkig och så röstar de på Trump istället.
Han är ju mer underhållande.
Väldigt mycket mer underhållande. Men jag... Nej, men det var jätteintressant. Vad var det du skulle säga?
Om Hillary... Nej, men att Chelsea Clinton försökte hålla
nej, det var nej, det var ju något alldeles nyss.
Att, ja men det här med att man inte dansar i en sjö.
Nej, exakt. Därför att det som framkommer där... Tack Martina för att du är så vaken. Du är ändå några år yngre än vad jag är. Det räddar den här podden. I alla fall. Jo, därför att hon sa att de pratade ju inte med varandra på flera dagar.
Efter det här?
Nej.
För hon visste på riktigt inte någonting.
Nej, hon visste verkligen ingenting. Hon
men trodde hon på honom när han nekade?
Ja, hon trodde på honom.
Tills han erkände. Så
tills han erkände, trodde hon.
Men då måste de ha haft privata samtal.
Därför att de hade ju andra... De var ju, ju konstant under beskjutning. Därför den här, vad heter han? Ken Starr, eller
Ken
vad
Starr,
ja. Han hade, alltså de var ju anklagade för mord och allt möjligt. Så då hon tänkte så här, ja, det är ju bara Ken Starr igen.
Ja, som håller på. Han brukar alltid komma rännande med
ena eller andra. Så att han har hittat på det här med den här praktikanten. Så att, och jag köper den förklaringen.
Men det är väl inget konstigt?
Nej, det är inget konstigt. Därför att det var sådana absurda...
Det måste ju komma varenda dag.
Ja.
Om man är the first couple eller vad fan.
Just det.
Så det är inte så konstigt att hon som Bill då säger no honey, it's Ken again. I mean it's fucking Ken Starr, you know.
Ja, det behövde inte ens Bill säga. Det kunde hon liksom...
Tänka själv.
Hon och hennes staff kunde... Ja.
Men ändå, hon och Bill... Vadå, aha, så de pratade inte med varandra på flera dagar?
Nej.
För hon var så arg.
Ja.
Men ändå, Bill måste väl... Alltså, varför viskar jag? Men Bill måste väl rimligen ha varit otrogen förut?
Ja, men det hade han ju också. Det var ju ett annat case också. Jag kommer inte ihåg
men
vad hon hette.
Men det var ju gammal. Inte accepterat... Alltså, jag tänker att...
Han hade ju varit otrogen förut och det hade blivit offentligt. Och hon hade förlåtit honom en gång tidigare.
Mm.
Ja.
Och nu tänkte hon, nej men jag förlåter Bill. Alltså grejen är, det är ett jättegammalt äktenskap. Det är inte bara som man säger nej. Var du otrogen?
Nej.
Då är det slut. Alltså så är det ju inte i,
nej.
Liksom.
Nej.
Men fy fan, varför ni, alltså, förnedrande är ett för litet ord.
Ja, det är det.
Ja, det kommer du ihåg?
Det här var ju hon har stått och försvarat honom också dessutom.
Hon har ju stått och försvarat och stood by her man. Men kommer du ihåg, det här var ju liksom papperstidningens tid. Eller den var. Jag kommer ihåg att jag satt på en bänk och läste. Då hade någon av kvällstidningarna, båda säkert, en hel bilaga. En hel jävla bilaga mitt i tidningen som handlade om det här med Bill och den här praktikanten.
Lewinsky.
Mm. Alltså, och då var det så här, omslaget var säkert den där klassiska bilden när hon står i sin basker och de hälsar på varandra i en folksamling. Mm. Och sen så här utdrag av olika förhör. Finns ju fortfarande på YouTube där Bill sitter så där fullständigt lika röd som Claes Malmberg.
Han ser så fruktansvärt skyldig ut.
Ja, men gud vad hemskt det.
Alltså jag har aldrig sett, du brukar säga att jag inte har någon pokerface.
Nej, han har inget pokerface. Eller ingen pokerhud i alla fall.
Nej.
För att han är ju alltså på riktigt kräft
sex
with that woman. Och sen så bara, och så finns det hemskt från de här förhören. Do you consider oral sex sex? The way I've understood it, oral sex is not defined as sex. Undrar jag, vad är oral sex? Om det inte är vegansk mat. Nej men alltså jag vet inte, det kan ju hända att de hade oral sex utan sex därför att hon skulle hjälpa honom med ett snoppproblem. Och det hade ingenting med sex att göra. Hade inte det. Det är ungefär som liksom att ha sådär, vad heter det där handsyndromet? Vad heter det där? Som den där Eskil Erlandsson har. Vad heter det? Att han har fel på händerna, det heter ju någonting. Det är en sjukdom som kan leda till att folk missar, förstår en och tror att man tafsar på dem.
Vikingasjukan.
Ja, alltså kvinnor har trott att Eskil har tafsat på dem under olika middagsbord. Man får fel på händerna.
Jo, jag känner...
Jag vet Gunny.
Ja gud, nej gud, jag orkar inte.
Vänta, det är alltihop i alla fall ett missförstånd.
Det här, fakta, det här är vikingasjuka. Vänta nu, det kommer. Expressen reder ut.
Vad är vikingasjuka?
Ja, vikingasjukan eller Dupuis trans kontraktur som det egentligen heter är en sjukdom som gör att ett eller flera fingrar blir böjda och svåra att sträcka ut.
Men varför gör det här att man måste lägga dem i någon annans knä?
Sjukdomen innebär att kollagenen som finns i bindvävsplattan i handflatan har förändrats, skriver vårdguiden.
Och det här är Eskil alltså på riktigt anfört.
Ja, för då är det någon kvinna som liksom har sagt att...
Nej, men att han tafsade på henne. Och då sa han...
Jag känner fingret... Så säger den där Cecilie Tenfjord Toftby då, som har blivit tafsad på. Mm. Jag känner fingrar som kröker sig under min kjol.
Nej, då råkade jag söta mitt glas.
Oj då!
Nej, vad ska jag göra?
Martina! Ja, men det här måste ju... Nej, du får inte... Nej, jag tror att det här kommer gå jättefint. Men...
Vad ska jag göra?
Här går det vilt till, ska jag säga.
Vad ska jag göra?
Drick upp. Och sen är det bara att säga som det är. Du ska ju inte säga så här: I did not break that glass.
Jag tänkte att jag skulle göra så här.
Nej.
Jag måste stå för vad jag har
gjort.
Måste
du stå för? Det här är ett mycket socialt experiment. Det här kommer göra att du kommer...
Gunilla.
Och du hörde inte ens mitt skämt. I did not break
the glass.
Lägg det där bara. Lägg det där bara. Så ska vi se vad som händer.
Eller finns det någon sjuka som gör att man...
Så, nu lägger vi den. Så ska vi se. Nej men Martina, det är ingen fara. Det gör ingen. Vi betalar. Vi får betala glaset. Expressen betalar.
Ja men då tar vi en cig och en liten reklampaus.
Down by the old...
Jag fick ett jättegulligt meddelande häromdagen från poeten och konstnären Leif Holmstrand.
Jaha.
Som jag inte känner.
Nej.
Men jag recenserade hans bok nyligen.
Ja, det gjorde du.
Ja, och jag var lite sträng. För jag tyckte inte att han levde upp till sin nivå i den här boken.
Nej.
Men jag skrev verkligen det tydligt och citerade gammalt material från honom som jag älskar. Och det jag också gillade i den här boken.
Mm.
Så det var snällt, men så skrev jag att vissa saker var liksom under hans nivå. Så fick jag ett meddelande från honom där det stod så här: hej, jag hoppas verkligen att du inte har fått några arga meddelanden eller så där från någon om det här. Därför att folk har skrivit till mig att de tyckte att den här recensionen var så jävla elak och att den var ett angrepp. Och det tycker absolut inte jag att det var.
De ängstiga vännerna liksom.
Och jag skrev tillbaka att nej, men jag har fått kritik ibland som jag tycker inte är berättigad, men ibland har jag fått kritik både liksom av folk jag respekterar i det privata rummet och ibland i recensioner också som jag tycker är adekvat. Och det vill jag ha. För hur fan ska jag kunna utvecklas annars? Och hur ska jag kunna lita på folk om de aldrig är kritiska?
Vad var det som du saknade i den här boken som du hade lärt dig att tycka om av de förra? Liksom?
Jo, för det som är så speciellt med Leif Holmstrands poesi, det är att han kan, när han liksom är som bäst, då kan han få livet att han kan pricka det som gör livet otäckt. Det som är skrämmande, det som är liksom, om du tänker dig att någon säger hej då till dig på ett jättehjärtligt sätt men det skiljs åt, och sen så tittar du över axeln och då ser du en kall blick från samma person. Det. Och det där är som en tråd som löper genom
hela livet. Det är ungefär som att en människa som man har trott har varit så här lojal och reko eller så, du vet, som man har tyckt har varit en bra person, man plötsligt så här en dag får så här iskall uppenbarelse av den här, men det var inte, det var fel liksom, det var inte alls, eller hur, är det det du menar?
Det kan han gestalta.
Ja.
Sen kan han också gå ett steg till och gestalta det som skrämmer oss i oss själva, och det är de bästa författarna. Där man plötsligt vänder liksom den där skräckspegeln mot sig själv. Och ser hur man längtar efter irrationella saker. Hur man längtar efter sin egen undergång. Hur man ibland kan förakta saker som man inte har rätt att förakta. Alltså hur man kan vara låg. Det där har vi alla. Men när någon formulerade
självhat.
Men också,
jag är inte säker på att alla har det.
Nej, okej. Okay. Det kanske bara är jag.
Nej, men jag vill bara ändå säga det. Jag är inte säker på att alla
kanske
har
rakt igenom
självhat.
Nej, inte alla känner
eller att
själva.
De vill att man
nej.
Men att man känner av själva känslan ibland att man, här, jag är inte värd. Jag är inte värd det här.
Men ännu värre, den där andra människan är inte värd. Det är ju ännu värre.
Ja.
Alltså jag tror kanske, eller rätta mig verkligen om jag har fel nu, men jag tror att alla människor har osympatiska tankar.
Ja. Oh ja.
Icke överhövan endering.
Nej.
Tankar och drag.
Ja, och det har han gestaltat på ett fantastiskt sätt tidigare, men inte riktigt i...
På sina ställen i den här också.
Ja.
Men jag tror att det här också är ett sätt att bearbeta någonting som jag har i mitt eget författarskap. För att jag har skrivit så jävla mycket. Att jag kan hitta, när jag liksom tittar i, inte så mycket mina böcker, för jag har skrivit för få böcker för det, men i mina 35 pjäser eller vad det nu är,
ja,
så kan jag hitta ibland ställen där jag tänker, nej men nu har du så här formuleringskonstat. Det är precis som skådespelare som har maner. Största exemplet är kanske Lina Endre som vi pratade om tidigare, eller Christer Henriksson, eller Ernst Hugo för fan, som jag älskar.
Ja, gud, ja.
Men man hittar ju sina, ja, Malmsjö. Alltså man hittar under ett långt liv sina små grejer man kan ta till när man är jävligt trött. När man är jävligt trött så tänker jag, orkar inte. Nu skriver jag någonting med varmgräddade innan lår så får det vara bra.
Ja, just det. Jag måste.
Och det accepterade jag.
Ja.
Hos andra och hos mig själv. Men inte för mycket.
Men då är det fantastiskt när en kritiker ser det, märker det.
Jag tycker det tyder på att kritiken har läst in sig på författarskapet.
Ja. Och det tyckte Holmstrand också.
Han höll med. Han kändes inte ett dugg ledsen.
Ja.
Nej.
Inte ett dugg ledsen. Men däremot hans fans kompisar hade väl hört av sig och sagt typ att nej Leif, lyssna inte på den där.
Men herregud, speciellt på Facebook, det kan ju uppstå såna jävla kvävande, liksom alla bara klappar varandras ryggar och tycker bara gud vad underbart. Alltså det, den där gulligullandet som håller på hela
och det
tiden.
Är ett exempel på sånt som Leif Holmstrand beskriver i sin poesi. Det är smetigt. Men ännu värre var ju för något år sedan, eller när det var, när jag recenserade Tova Gerges roman som handlade om ett förhållande där den ena, alltså på ytan var det så att den ena bestämde totalt över den andra. En var totalt psykologiskt ägd. Och den recenserade jag, och då kom jag att någon skrev till mig så här, någon som var mer initierade i Tova Gerges inre krets än vad jag var. Så här, oj, skrev du ner hennes bok?
Ja, det får man.
Men akta dig.
Ja.
Men det var bara det att felet jag tyckte det var på den där boken, det var att den var, den riskerade ingenting. Den var fullständigt garderad. Rakt igenom. Och då spelar det ingen roll om den handlar om trädgårdsskötsel eller vad fan den handlar om. Men garderade böcker är helt enkelt inte så kul.
Nej, det är inte det.
Det är så här, herregud, teflonböcker.
Vet du vad, jag har läst en teflonbok kan man säga. Jag har läst här, Karin Julströms Cozy Crime heter genren. Cozy Crime.
Ett litet mord bara. Eller bara ett litet mord heter den. För att jag fick gästrecensera den för Göteborgsposten. Därför att Karin Julström skrev
eller skrev,
så här,
hur skrev du?
Nu behöver vi inte. Nej men åh vad svårt alltså. Gud vad svårt.
Alltså kan hon skriva? Eller är det?
Nej men grejen är att ja, hon kan skriva. Men jag läser ju inte såna här böcker.
Nej.
I vanliga fall. Det är alltså man måste ju. Då får jag liksom, alltså jag måste ju så här kalibrera om lite grann min läsmaskin, eller hur? Jag kan ju inte titta på den där boken som jag tittar på Kerstin Ekman eller.
Det blir ju jätteorättvist.
Det blir jätteorättvist.
Du måste ju läsa den för vad den är.
Det måste jag ju, ja. Och läser jag den för vad den är, så är den ju liksom, ja men det är ju liksom en, åh, det värsta ordet som finns, men det är ju en habil bok verkligen. Hon kan ju skriva, men hon kan ju beskriva.
Hon kan inte utsätta sig.
Skriva.
Nej men hon kan inte utsätta sig. Det är ju det enda jag begär.
Ja men förstår, hon kan så här. Allting får vara med. Det kommer in en polis. Det ska liksom bryggas kaffe. Det serveras Mariekex, knäckebröd, gurka och herrgårdsost. Förstår du? Alltså det är så här detaljerat. Någon sorterar sina tidningar i en NK-kasse.
Det kan ju för sig vara kul.
Det kan det ju vara. Kanske så här, när jag beskriver det så här kanske det blir fint. Men förstår du att allting har lika stort värde. Allting kommer in i ett rum. I hyllan stod det en flora, två stycken böcker av någon deckare. Det låg ett kollegieblock, ett pussel och ett spel. Men sen, vad spelar det för roll?
Det beror på hur man besjälar det. För till exempel i böckerna om Maj.
Ja.
Ja, exakt.
Av din
favoritförfattare.
Det var exakt de jag kopplade till.
Ja, för hon har ju sagt så här, Kristina Sandström.
Berg.
Maj-böckerna.
Ja, Kristina Sandberg.
Sandberg, förlåt.
Ja.
Förlåt.
Ja.
Nej, Kristina Sandbergs böcker. Ja. Jag var ju på samma litteraturkryssning som hon.
Ja.
Och då så, när hon hade sitt liksom anförande för publiken så sa hon så här: jag vill att man ska kunna skriva om allt. Man ska kunna skriva om hur man polerar en schäslong, man ska kunna skriva om det. Och det tycker vi ju.
Ja.
Fast Kristina Sandberg kan besjäla det.
Ja.
Hon kan få det att betyda något.
Ja.
Det blir viktigt.
För att... Det blir viktigt därför att det är Majs liv.
Ja.
Det är där hon...
Ja,
ja,
det är där hon lever. Så att det är inte slången som är grejen. Det är Majs bäst, liv.
Liksom. Ja. Men här är det ju bara mer som en...
Eller bara titeln, att bära ett barn.
Ja.
Att bära ett barn.
Att föda ett barn.
Att föda ett barn. Okay, jag har redan haft sönder ett jävla glas. Fy fan, ja. Nu är jag ju
men här är det mer, här är det mer, tycker jag. Här är det en scenografi som byggs upp med liksom rekvisita så här. Och sen spelar det ingen roll vad det där är. Det har ingen betydelse för berättelsen.
Nej.
Men när Kristina Sandberg berättar om Majs kakrecept, då är det jätteviktigt.
Det är just Majs kakrecept.
Ja.
Och det kakreceptet har en djupare innebörd.
Ja, det har en djupare innebörd.
Det är som hos Marcel Proust.
Han skrev ju också om allt.
Marcel Proust, ja, eller James Joyce. De skrev ju om allt. James Joyce skriver om en hel... Ja. Han skriver ju sida upp och sida ner om hur någon sitter och bajsar.
Ja, men precis. Men då är det... Nej, jag blir ju brydd av det här samtidigt. Därför tror jag hon gör ju egentligen... Det är inget fel egentligen.
Det är inget fel, men det är skillnad på skit och pannkaka. Så enkelt kan
man
vara.
Ja, men grejen är, vet du vad det är? Vet du vad skillnaden är? Att den här berättelsen är fullständigt avhängig av att det finns ett spänningsmoment. Det vill säga att det finns ett olöst mord. Annars så skulle det kanske inte vara intressant att läsa den här.
Men det är därför jag... inte orkar läsa deckare, men det konstiga är att jag orkar ju kolla på mordmysterier på tv eller på Netflix.
Ja.
Jag orkar inte riktigt läsa deckare därför att konstruktionen är liksom liken. Jag börjar tänka såhär, ja, nu kommer det där momentet i dramaturgin. Men grejen är att om jag kollar på en serie eller på en film, då jag kan inte titta om det inte är partier där huvudpersonen går runt i sitt kök.
Mm.
Och väldigt ofta, oavsett om det är en president eller en kvinnlig polis eller en jurist.
Mm.
Det måste vara så här att den går omkring i sitt kök, som jag tittar noga hur det ser ut, och sen häller den upp ett glas vin. Och sen så står den liksom där. Det är de viktiga scenerna för mig. Och så här också hur den alltid ger frukost till sina barn och sånt. Sen, det är mer spännande för mig än vad liksom själva mordmysteriet är. Men i en bok orkar jag inte läsa sida upp och sida ner. Där vill jag bli mer så här överraskad. Men det roliga med det här med Tova Gerge, det var att hon... Usch, där kanske jag måste klippa bort. Annars kanske jag blir mordhotad. Men det roliga var att Tova Gerge skrev en lång Facebook-status. För att alla recensenter... hade synpunkter på den här boken, tydligen.
Mm. Ja.
Och då skrev hon en lång Facebook-status där hon adresserade alla oss kritiker direkt. Och skrev så här, kära den och den och kära den och den. Och så skrev hon så här, kära Martina Montelius. Och så typ så här, jag förstår att du får moralpanik av att det är en buttplug på omslaget på den här boken.
Nej.
Men varför känner du dig då manad att skriva om den? Varför är det så farligt med analsex? Nu hade inte jag för sig skrivit ett enda ord om analsex i den här texten, eller om att det var en buttplug. Det var liksom inte det som var problem, utan det var ju
att hon angriper det som skulle uppröra dig minst av allting.
Den som känner mig förstår att jag inte blir upprörd av en jävla buttplug.
Nej.
Självklart så kommenterade jag ju inte det här. För det hade ju inte haft någon
mening.
Men denna enorma vrede. Och det är inte det enda exemplet. Absolut inte. Utan det finns ju massor med författare som blir så här genuint sårade över att få dålig kritik. Men grejen är att på något sätt så ligger det ju sakens natur.
Kulturen måste liksom dra igång igen.
Den kommer dra igång.
Nej,
nej,
men det här är ju fullständigt
nej, men innerst inne är jag helt säker på att allt kommer
att ordna sig.
Tror inte du det?
Jo, jag tror det. Jag tror det här kommer blåsa över.
Kommer inte kulturrådet rycka in i värsta fall?
Det kan hända. Men det kommer, alltså, jag tycker att det är lite överilat med de här. Att alla bara stänger.
Jag ville ju inte stänga. Alltså jag ville ju inte stänga. Och så, och det värsta är att min ensemble, min ensemble är så här, nej men vi kan spela för 5 personer.
Ja.
Vi bryr oss inte. Vi kan spela för ingen. Vi vill bara spela.
Ja.
Sen är det den komplikationen också att Annika Lin som gör liksom Boel Mergåker,
ja,
som är så att säga huvudrollen även om det är en ensembleföreställning. Hon har ju dessutom ett brutet ben i sin fot, så att hon har ju spelat. Hon har ju spelat med sina pjäxa.
Mm.
Som man har, och det är mest för att hon inte ska vricka den och skada den en gång till. Men grejen är att den där pjäxan i för sig, den harmonerar till 100% med, ja, rollfiguren.
Ja.
En av de första replikerna i föreställningen är att Tova Magnusson som spelar Maggan säger, Boel lite överbelastad just nu.
Ja, det är perfekt.
I know shit att hon,
ja,
är alltså.
Ja.
Och det är så många roliga ställen i föreställningen där Boel får liksom utbrott. Och hela tiden så drar de omkring, alla ensemblen drar de omkring på en riktig livbåt som vi har köpt.
Mm, mm, mm.
Nej men så att egentligen skulle hon spela med pjäxan. Men å andra sidan så är det bra om vi vilar foten nu då, Annika.
Ja just det. Men vi kan väl sitta liksom varannan. Vi behöver inte spotta på varandra och så vidare.
Nej men jag spelar gärna. Men grejen är att jag måste liksom få med mig alla. Det är, ja, det som är så sjukt också med att vara ledare.
Ja.
Då tror folk så här, åh gud du är diktator.
Ja.
Det är man inte.
Nej. It was there, men vad tyckte du om maten?
Alltså den var så god. Grejen är att det var så länge sedan jag åt omelett så att jag kan inte ens komma ihåg när det var.
Nej.
Men jag fick bara för mig att jag kanske ska, varför inte äta en omelett liksom?
Ja.
Nej, det var så jävla gott. Men det var det här som du sa med konsistenserna.
Mm.
Jag tror att det är ganska mycket i det. Alltså när det är någon som förstår smakkombinationer och konsistenser.
Mm.
Då kan den göra en jävla pannkaka. Ja men ja, ungefär som när vi var på kräperiet.
Ja.
Det spelar ingen roll.
Nej.
Jag tror att det är, jag tänker mig att det är precis som med teater. Att det är egentligen de små medlen.
Mm. Mm.
Mer än att det ska vara så jävla fancy.
Men det här var ju ett sånt här stället som... ibland är vi ju på såna. Där man tänker att varför är vi inte alltid här?
Men hit kommer vi nog komma tillbaka. Vi ska göra, ja,
fast vi sätter ju nära i att inte komma tillbaka. Utan vi försöker ju faktiskt variera oss hela tiden.
Vi kanske kommer tillbaka utan micken. Alltså, ja, lyssnarna, en dag... Och det spelar ingen roll när det blir, men en dag innan Gunny och jag dör... Så ska jag... Men, faktiskt så var det ju jättenära. Gunny erbjöd ju faktiskt mig att följa med på en premiär bara för ett par veckor sedan.
Ja.
Och så skete sig ju.
Just det.
Men fast det alltid skiter sig så måste kulturen finnas kvar.
Det måste den. Och det känns så himla tomt nu. Jag är ju scenkonstredaktör. Och jag har ju liksom blivit av med mitt bevakningsområde här.
Ja, vad ska du planera?
Den här våren.
Vad ska du skicka ut folk på?
Nej, jag kan inte det. Det känns tomt.
Hur jävla mycket ska man krysta för att alla ska ligga? Är inte det? Jag såg en liten, det åkte förbi, ja,
så här. Och jag vet inte om de själva liksom ens bryr sig. Nu har jag gått på Östermalm lite grann idag. Så ser jag, de sitter ju på kaféerna.
Och jag är så ledsen, Gunny, vet du vad jag är ledsen för? Att till slut, så att vad heter det? Herregud, nu har min hjärna verkligen...
Ja.
Nej, men jag är ledsen för att Siw Malmkvist var tvungen att step down från Let's Dance.
Ja.
Därför att hon har ju gått ut och varit så badass och bara,
ja,
men jag tänker visst dansa och jag tror jag ska sitta. Och jag har ju faktiskt varit hemma hos Siw Malmkvist.
Har du?
Ja. Jo, men därför att jag har jobbat med hennes man Fredrik Olsson.
Ja, just skådespelare. Det. Ja.
Mm. Så att jag, jo, alltså
i vilket sammanhang jobbade ni ihop?
Han hoppade in, alltså för att när Torsten Flick och jag gjorde Strindbergs Fadren på Plaza, så var det väldigt länge Johan Wahlström som spelade doktorn.
Mm.
Men sen så spelade vi den föreställningen så oerhört mycket och sen så till slut så hoppade Johan av och då hoppade Fredrik Olsson in för honom.
Ja, jag förstår.
Och då så skulle jag hjälpa Fredrik att läsa in den här rollen. Och då så fick jag komma hem till dem på Karlaplan.
Ah.
I en oerhört stor våning. Där bland det första man ser är ett biljardbord. En salong med ett stort biljardbord.
Ja, såklart.
Och sen så hade de en sån här liten gästtoalett som var tapetserad med pressklipp ur Sivs långa karriär. Mm. Inte så mycket Fredriks långa karriär, utan Sivs. Men det gulliga var att ja, men då satt vi där i någon hörna, jag och Fredrik. Om jag inte minns fel så bjöd han faktiskt på sherry. Jag var sådär 25 eller något. Och om ens det, faktiskt. Så att det där, jag läste mot honom helt enkelt. Mm. Sen skulle jag säga in den här. Och sen för ett tag så kom Siv hem. Och var så fin. Hon var iklädd helt enkelt en grå mysdress. Mysbyxor och tillhörande tröja. Mm. Och sa liksom, hej, Martina. Du, nu måste jag fråga dig en sak. För att jag har en som håller på och skriver brev till mig hela tiden. Och min väninna, hon säger, svara inte, ignorera, låt det vara. Och då tänker jag, men ska man inte ändå artigt be att personen avstår från att skriva mer? Och då så säger jag någonting, nej men det tycker jag inte du behöver göra, sig. Om det är någon som du aldrig har träffat så kan du faktiskt kosta på dig och bara, ja fast det är så oartigt vet du. Jag vill ju svara på allting. Ja förut gick det ju inte. Men nu går det. Alltså hon var, från den sekund hon gick in genom dörren, hon hade aldrig sett mig förut, så hade hon vidöppna armar liksom. Jaha, men gud, men har du fått det du vill ha då? Har han bjudit på något ens, Fredrik? Ja, så det var ju fantastiskt. Och nu då så har ju Siv gått ut i pressen först och sagt att nej men jag vill vara med i Let's Dance och jag ska dansa och jag skiter väl i om jag är med i en riskgrupp. Och sen så antagligen så vågar inte TV4, för grejen är att
klart inte TV4 vågar.
Nej, de vågar inte ta ansvar. Du ser. Och imorgon så ska jag vara med i TV4. Och då så förvarnade de om så här att ja, det kan hända att du får sminka dig själv. Eller du kanske får en kvart i sminket. Men igår så fick folk sminka sig själva. Och det kanske inte blev så lyckat. Så den här som ringde mig. Så till och med så folk konstigt ut igår i TV4. Men alltså sminket är en sån här pesthärd.
Ja just det, det är klart det är.
Så du sa dem att nej, men du kanske kan få en kvart i sminket. Men försök att grundsminka dig själv lite innan du kommer.
Ja just det. Herregud vad de tar i på du, det kan du ju liksom hälsa. De tar i över kindbenen. Nosso kopiöst.
Alltså senast jag var med i TV4 så såg jag ut som Robert Fuchs.
Ja.
När han är konferensier.
Ja, men det är ju någonting just över kindbenen. Alla ser ju helt galna.
Nej, men de bygger upp ett precis likadant ansikte. Men ja, du ihåg när Robert sminkade oss.
Ja.
Det är ju samma schema liksom.
Ja, just det. Vi var ju
skitsnygga.
Ja, vi var skitsnygga.
Men då tar man det här ännu mer.
Jag tar i, och det är samma sak på SVT. Jag vet inte vad som
på SVT, hänt. Där kan du ju rocka loss.
Ja.
Åh, herregud. Gud, när jag var med i det här Fråga kultureliten på SVT.
Ja.
Nej men jag såg ut som
Nej men där måste man. Jag tror att det är lite grann som du, din känsla här när du råkar sönder ett glas. Man får inte vara rädd för att säga, man ska inte bara säga du har fria händer.
Det säger
nej, det är lätt hänt.
Gör och då vill ju de ha roligt.
Nej men stopp,
då vill de så här köra lös och gå fram.
Nej, ta väldigt lugnt.
Man kan ju säga så här, nej men jag vill bara ha ett normalt TV-smink där jag ser ut som vanligt fast inte glänser i hela fejset.
Ja, och inte jättemycket kontur på mina kindben, tack. För att det ser jättekonstigt, jag ser ut som en hamster. Det kan man säga.
Ja,
vi kan ta.
Nej, nu ska ni fortsätta dricka.
Ja, egentligen.
Åh, herregud.
Vad är det?
Nej, det är ingen fara. Jag måste vara nere på teatern om 13 minuter.
Åh, herregud, du ska ju till banken.
Nej, men vi får ta det.
Ja, men då får du springa då. Då får vi säga hej då. Vi ska bara göra den här filmen.
Ja, gud ja.
Men ska vi säga hej då till lyssnarna?
Lyssnarna, hej då. Jag måste gå och släppa ner in en kille på Teater Brunnsgatan 4. Vad nu ni bryr er om det. Tack för att vi fick mysa mer.
Ja. Och var lite lagom lydiga nu tycker jag under coronan. Ja,
busa lite säger vi.
Var en kulturtant.
Ja, kasta loss.
April infekterar mig med kärlekens bacill. April, dumma silla, kan du lura vart du vill. la 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 la.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.